Jag fick i veckan en fråga på Twitter om mina favoritförkunnare, vilka jag väldigt gärna lyssnar till. Och jag svarade en och jag lyssnar väldigt gärna till några engelsktalande förkunnare som Tim Keller eller Mark Driscoll eller Oz Guinness eller Ravi Zacharias. Men på Twitter så kan man inte göra så här väldigt långa uppräkningar. Man har ju begränsat antal tecken. En av de som jag borde ha omnämnt och som jag har lärt mig väldigt mycket av när det gäller den text som jag ska predika över idag, det är en kanadensisk teolog och förkunnare som heter Don Carson. Ja, fick ni lite tips på personer som man gärna kan lyssna till. På tal om Twitter och sånt man gör via telefonen, varför i all sin dag har du en PIN-kod på din telefon? Varför är hela ditt liv fullt av lösenord numera? Ni som kommer hit i bil, varför har ni en larm i bilen? Varför sitter alla här med nyckel i handväskan eller i byxfickan? Varför låste ni dörren innan ni gick hemifrån? Vad är det för fel på oss människor? Att vi på alla områden i våra liv måste säkra oss mot de andra och de måste säkra sig mot oss. Vad är det för fel på oss människor? Efter översvämningen i Christchurch på Nya Zeeland, efter det förfärliga som sker i Japan, vi gläder oss över det enorma engagemanget av hjälppersoner som tar sig dit för att hjälpa de nödställda. Och samtidigt är det ett parallellt tåg av människor som plundrar och utnyttjar de andras lidande. Vad är det för fel på oss människor? Vi har ett fantastiskt århundrade bakom oss som mänsklighet. Tänk vilken utveckling av teknik och medicin och ekonomi. Tänk vilken utveckling av att lyfta upp människan, av människosyn och demokrati. Och det förra seklet, 1900-talet. Om vi räknar bort alla krig. Om vi räknar bort alla krig. Så dödade vi 100 miljoner människor. Under det stora framstegsseklet 1900. Vad är det för fel på oss människor? Vi ska läsa en text. Som talar just in i den frågeställningen. En av Bibelns allra viktigaste texter. Men också en text som är förhånad och förlöjligad och skrattad åt. Men en text som är oerhört viktig att vi läser och lyssnar och lär oss av. Jag läser från första Moseboks 3:e kapitel och de första 13 verserna som är dagens GT-läsning. Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Kvinnan svarade, vi får äta frukt från träden. Men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt, ät den inte och rör den inte. Gör ni det? Kommer ni att dö? Ormen sa, ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Det var en fröjd för ögat och ett härligt träd eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Då öppnades deras ögon och de såg att de var nakna och de fäste ihop fikonlöv och band dem kring höfterna. De hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren Gud. Men Herren Gud ropade på mannen. Var är du? Han svarade. Jag hörde dig komma i trädgården och blev rädd. eftersom jag är naken. Och så gömde jag mig. Herren Gud sa: vem har talat om för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade: kvinnan som du har ställt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Då sa Herren Gud till kvinnan: vad är det du har gjort? Hon svarade: ormen lurade mig och jag åt. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi sjöng en härlig Luthersalm precis innan. Och jag vill börja med att citera Martin Luther. När han ska kommentera den här texten så börjar han med att säga: här väcks en uppsjö av frågor. Ja, så är det väl verkligen. Om det var så för Martin Luther på 1500-talet, hur mycket mer är det inte för oss att vi får huvudet fullt av frågor när vi läser den här texten. Vad i all sin dag ska vi göra av texten om ormen och trädet och frukten och trädgården? Jag kommer i grunden att göra två saker. Jag ska ta upp några av våra frågor till den här texten. För som Martin Luther säger, det bara väller upp frågor kring det här. Och sen ska jag säga någonting om textens frågor till oss. Och min bön är att efterhand som jag talar, att Guds ande ska få dina frågor till texten att hamna i bakgrunden. Och att textens frågor till dig ska börja bli brännande och komma i fokus. Men det är klart, vi måste säga någonting om våra frågor. Vad är det här för en text? 2011 i Stockholm, hur ska vi förhålla oss till det här? En del människor säger, ja men det är väl uppenbart, det här är ju en saga. Det här är en av Främre Orientens gamla sagor. Den har säkert ett etiologiskt syfte. Den vill förklara en viss sak, som till exempel varför ormen inte går på ben som de flesta andra gör och förflyttar sig på det sättet, utan att den har den här lite läskiga, krälande förflyttningssättet. Gör inte mer av det än att det är en saga. Fast det där funkar inte om man sätter igång och studerar texten. Den här texten har förankringar i tiden och rummet. De här människorna som det berättas om får så småningom barn, som får barn, som får barn, som blir Abraham. Och i hans släktled föds Jesus. Det är bara historiska personer som kan få barn och som kan ha Abraham som ättling och vara ett släktled där Jesus från Nazaret kan födas. Det här är mycket mer än en saga. Ja, men ska vi inte bara förstå det som en spegel? Det här är någonting som vi ska spegla oss i, och vi känner igen vår eget svek och vår egen ansvarslöshet och vår egen förmåga att skylla ifrån oss. Ja, då börjar vi närma oss någonting lite viktigare. Det är verkligen en spegel. Om du inte känt igen dig i den här texten, då har du inte läst den och tittat ordentligt. Du finns där och ditt liv finns verkligen speglat. Men det här är mer än en spegel. Den speglar oss, det gör den. Men den återberättar också någonting som verkligen har hänt. Det är inte tillräckligt att säga. Den illustrerar varje människas belägenhet. Jag menar att det är nödvändigt att säga att den här texten beskriver en verklig historisk sanning som sen berör alla våra individuella livs sanningar. Så här kan ju Nya Testamentet säga: genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden, och så nådde döden alla människor därför att de alla syndade. Det hände någonting där först. Det har sen fått konsekvenser, och vi har alla fortsatt att göra det där som hände först. Och därför kan vi spegla oss i texten. Men det var någonting som hände först och som öppnade dörren för synden och döden och eländet. Om ni fortsätter att läsa det här stället i Romarbrevet, så ska ni se att Paulus talar om Adam och Kristus och jämför och kontrasterar två historiska gestalter och vad de har betytt för oss. Nu kan man återge verkligheten på lite olika sätt. Det här är en fin tavla som använder ett sätt att återge verkligheten när man så exakt som möjligt försöker måla av verkligheten. Man kan också använda andra konstnärliga grepp för att beskriva verkligheten. Det här är ju det man kallar för en naivistisk konst. När man mer barnsligt och lekfullt beskriver verkligheten. Avsikten är inte att försöka få med varje detalj och varje proportion och varje inbördes relation fullständigt exakt. Men den kommunicerar fortfarande väldigt starkt kring en verklighet. Här gäller det att vi läser en sån här text som första Mosebok kapitel 3 på rätt sätt. Ska vi läsa den som en exakt avbildning som den första tavlan? Eller ska vi mer förstå den som en naivistisk, lekfull återgivning? Och jag tror att det finns en hel del som talar för att det är det senare sättet att förstå texten. Jag ska ge ett annat bibliskt exempel. Vi kan ju läsa om en verklig och mycket tragisk händelse om David och Uria och Batseba. Ni vet, kung David, mäktig, inflytelserik. Hans begär väcks till en vacker, ung kvinna, Batseba. Hon är gift. Hennes man kämpar för David i armén. Och ni kan storyn. David förför Batseba, gör henne med barn. Och för att komma undan och inte ta ansvar så dödar han. Låter han Uria bli dödad. Och han vägrar erkänna att det är en synd. Han vägrar göra upp det. Gud sänder en profet, Natan. Men Natan inser att David är så förblindad som om han skulle gå rakt på och utmana David så hade David slått ifrån sig. Och profeten Natan använder någonting mycket mer kreativt. Han kommer till kung David och säger: jag har hört att det på en plats i vårt rike är så här att det finns en mycket rik man med massor med djur. På samma ställe bor också en mycket fattig man som bara har ett enda litet lamm. Den rike mannen får besök och i själviskhet väljer han att inte slakta ett av sina många djur, utan han tar den fattige mannens enda djur och slaktar det. Detta väcker Davids moraliska indignation. Och när väl hans samvete och en annan persons vägnar är väckt, så sätter Natan in knivstöten. Du är den mannen. Den här berättelsen, den speglar ju en verklig händelse. I båda den verkliga händelsen och i berättelsen så finns det en rik man, det finns en obetydlig och fattig man, Uria och den fattiga mannen, och det finns någonting väldigt åtråvärt, en ung vacker kvinna, eller i den andra berättelsen ett lamm. Men ni ser, det är ett sätt att återberätta en verklig händelse fast i en berättande form. Det vi möter här i första Mosebok kapitel 3 tror jag är någonting liknande. Det är en symbolladdad presentation som som vi förstår innehåller just symboler. En talande orm, sånt finns ju inte. Och vi förstår utifrån resten av Bibeln att det är Satan som är illustrerad här av ormen. Gud presenteras ju på ett antropomorft sätt, som om han var en man som vandrar i kvällens svalka i trädgården. Men Gud har inte fötter och ben så att han vandrar i en trädgård på det sättet. Det är ju en symbolik för Guds närvaro. Och i trädgården så dyker det upp träd som vi vet absolut inte finns. Kunskapens träd på gott och ont. Och i kapitlet innan finns det ju ett livets träd. Det här är ju symboler. Det står ju för någonting mycket mer utöver sig själv. Så jag tror vi ska förstå texten inte som en historikers exakta återgivning av händelser, men som en återgivning av verkliga historiska händelser. Det finns många fler frågor att diskutera. Om någon av er är intresserad av det så tar jag gärna upp en sån diskussion. Men låt oss förflytta oss från våra frågor till texten. Mer till textens frågor till oss. Därför att i texten finns det tre väldigt utmanande frågor. Jag ska lägga mest tid vid den första frågan som kommer från ormen. Har Gud verkligen sagt? Så vi introduceras för en orm. Och det sägs en del saker om ormen. Han är skapad av Gud. Trots all sin fientlighet, trots allt han försöker göra mot Gud, så kommer han själv ifrån Gud. Finns inget i tillvaron som inte ytterst sett kommer ifrån Gud. Han har skapat också ormen. Men någonting måste ju ha hänt med den här skapade varelsen. För nu är han vänd mot sin egen skapare. Den här ormen är en smart varelse. Han är listigast av alla. Listig på hebreiska här är ett neutralt ord som kan, beroende på kontexten, betyda listig i väldigt positiv, att man är vis. Men också listig i väldigt negativ, att man är illvillig. Så det är medvetet otydligt. Du får själv dra slutsatsen av vad det är för sorts listighet som han har, som övergår alla andra skapade varelsers listighet. Och han talar. Han börjar föra en dialog med de första människorna. Och här är det uppenbart att det är mer än en orm, eller hur? De pratar aldrig med oss. De kan väsa, men de för ingen intelligent dialog. Utifrån Nya Testamentet så vet vi att här är det den onda makten, ursprungligen skapad av Gud, men som har vänt sig mot Gud och som nu utmanar människan. Draken, ormen från urtiden, talar uppenbarelseboken om, som är djävulen och Satan. Och nu är det chockerande. Här har vi mannen och kvinnan. De befinner sig i trädgården som Gud har skapat. Varför trampar de inte bara på ormens huvud? Fundera på situationen. Kapitel 2 har sagt: mannen gav namn åt alla vilda djur, men han fann inte någon som kunde vara honom till hjälp. Han vet ju om att inget i skapelsen, förutom Gud, som inte är en del av skapelsen utan är skaparen, kan ytterst hjälpa honom. Varför lyssnar de ens på ormen? De vet ju att det är bara Gud som kan hjälpa. Ska ett djur ge råd och råda över människan? Gud har ju sagt till människan: härska över alla havets fiskar och himlens fåglar, över alla djur som myllrar på jorden. Varför tar inte människorna makten över ormen? Varför låter de ormen ta makten över dem? Och utmaningen som ormen kommer med är ju att de ska bryta med Gud och ta Guds plats och själva bli Gud. Varför bejakar de inte vad de är? Guds avbilder. Varför bejakar de inte Guds bud? Han som har sagt hur de ska kunna få evigt liv, livets träd, och som har varnat dem för det andra trädet som bara leder till död. Varför trampar de inte på ormens huvud? De gör inte det. De gör ett gigantiskt misstag. De inleder en diskussion som de egentligen kunde avgöra direkt från början. Men nu dras de in i något fullständigt livsfarligt. Ormen börjar ju ställa frågor om Gud. Är det verkligen så att Gud har förbjudit er att äta av alla de här träden? Och det som ligger i frågans förutsättning här, det är ju att ormen inbjuder människan att vara domare över Gud. Att sätta sig på domarsätet och börja ge poäng som en idoljury eller en schlagerfestivaljury. Ja, det där kan vi göra. Det ska vi verkligen göra med våra politiker. Hur har de skött sig? Vad tycker vi om dem? Eller om våra slagerartister? Visst, sånt kan vi bedöma. Men kan en människa vara domare över Gud? Det är en fullständig motsägelse i sig själv. Att människan skapad av Gud skulle sätta sig över Gud och börja utvärdera Gud och säga 5 poäng där, 7 poäng på det området. Där har Gud fullständigt misslyckat. Men vad är det? En människa kan inte bedöma och fördöma Gud. Frågans innehåll, det som ormen vill komma åt, det är att den säger: är det verkligen så att Gud har sagt ni får inte äta av något träd i trädgården? Alltså är det verkligen inte. Vad har Gud sagt? Han har sagt precis det motsatta. Ät av alla träd i trädgården. Det är vad Gud har sagt. Precis motsatsen. Ät av alla träd, allt ert. Njut, upptäck, glädj er över det jag har gjort. Med ett undantag. Kunskapens träd på gott och ont. Ät av alla träd är Guds generösa inbjudan. Ormen vänder det. Får ni inte äta av något enda träd här? Och nu har han planterat ett misstänksamhetens frö hos människorna. Så när kvinnan ska svara så säger hon rätt. Nej, nej, så är det ju inte. Men det är ett träd vi inte får äta av. Och så lägger hon till. Och vi får inte ens röra vid det. Trots att det har Gud inte sagt. Så nu börjar hon se på Gud som en begränsande Gud. Som är ute efter att utesluta människan från positiva saker. Och ormen kommer tillbaka. Och säger: Gud vet att det är något alldeles fantastiskt som finns i det trädet som han vill undanhålla er. Han vet att om ni äter av det, då kommer ni att få del av något fantastiskt. Då kommer ni att bli som Gud och ni slipper honom där. Så man börjar se på Gud som en glädjedödare. Vad borde kvinnan ha svarat? Om hon inte hade trampat på ormens huvud direkt, vad borde hon ha svarat om hon gick in i dialogen? Ja, hon skulle väl berättat sanningen. Nej, men Gud, han är alldeles fantastisk. Han har skapat hela detta universum. Och det är alldeles ljuvligt. Han har förberett den här trädgården. Titta så vacker den är. Och den är alldeles fylld av rikedomar som han har inbjudit oss att ta del av. Han har hjälpt oss. Han har väglett oss. Han har visat oss godhet och generositet. Han har gett mig den här mannen som är hur läcker som helst. Och han verkar tycka att jag är hur läcker som helst. Och vi har en gemenskap. Och vi njuter av varandra. Han är fantastisk Gud. Hur skulle jag kunna gå honom emot? Det är väl det hon borde svarat. Det är ju det enda hon har upplevt från Guds sida. Positiv välsignelse och inbjudan. Vad är det här för träd som diskussionen handlar om? Kunskapens träd på gott och ont. Ja, det står som en symbol för frågan om att välja mellan gott och ont. Och vem som ytterst ska definiera det valet. Hur är det i kapitel 1? Där är det Gud som ger kunskapen om vad som är gott. Det är ju det som återkommer som ett mantra, eller hur? Att det är gott. Det är Gud som är källan för gott. Och det är han som avgör vad livet går ut på. Det diskussionen handlar om, det är frågan om vem som ska vara Gud. Vem som ska ha rätten att definiera vad som är gott respektive ont. Och den rätten har Gud haft hela tiden i Bibeln så här långt. Och nu står det här trädet som ett alternativ. Om man vill detronisera Gud, försöka störta honom från hans tron för att själv sätta sig där som den som kan proklamera vad som är gott och vad som är ont, då ska man äta av den här frukten. Det här är ju en fråga om tillit för människorna. De har ju inte fått en förklaring fullt ut. Ja, men den här frukten och det här trädet. Gud har bara sagt, ät inte av det, då ska ni dö. Och utifrån allt det goda de vet om Gud, så ska de nu lita på Gud att det är på det här sättet. Och ormen sätter in sin utmaning här. Och undergräver deras tillit. Och väcker deras längtan efter att försöka störta Gud från hans tron för att själv sätta sig där. Det här är väldigt viktigt för oss om vi ska förstå vad Bibeln menar med synd. Notera att synd har inte med någon frukt att göra. Det har inte med sex att göra. Adam och Eva hade sex innan syndafallet. Det handlar kapitel 2 om hur de blir ett kött. De lever i äktenskap och glädjer sig över kroppar och sexualitet. Det handlar inte om att få kunskap. Adam har skaffat sig en massa kunskap i kapitel 2 när han har katalogiserat hela djurriket. Problemet är inte att äta frukt eller ha sex eller skaffa sig kunskap eller ens enskilda handlingar. Det här handlar om är att synd, det är att avsätta Gud och sätta sig på hans tron och säga jag är den som gör alla bedömningar. Det är jag som är Gud. Det är själva syndens väsen. Sen tar den sig uttryck i många enskilda handlingar, men i dess essens är synden att detronisera Gud. Ser ni hur det sker för kvinnan? När hon har börjat sätta sin tillit till ormens ord, så står hon och tittar på trädet. Och nu börjar hon göra sin bedömning. Den kommer att visa sig vara helt falsk. Den är helt utan verklighetsförankring. Men nu börjar hon göra bedömningar. Det här trädet ser ut att vara gott att äta av. Det är väldigt estetiskt tilltalande. Det är ett härligt träd, för att nu vet jag ju att det skänker mig väldigt positiv kunskap. Och så målar hon upp en bild. Hon gör sin bedömning av det här. Och sen äter hon. Och ger åt sin man och han äter. Det här är faktiskt urhumanismen. Man förnekar syndens konsekvenser. Man förnekar att det kommer en dom. Och man gör människan till alltings mått. Det har inte hänt mycket sedan den här punkten i människans historia. Det är samma grundläggande frågeställning idag som det var då. Är människan alltings mått? Ska vi utifrån våra tankar börja föreställa oss vad som är gott, vad som leder långsiktigt väl? Eller ska vi lita på det Gud har sagt? Den andra frågan, den frågan kommer från Gud. Och det är frågan, var är du? Ormens löfte visar sig vara delvis sant och totalt falskt. Det är det förförande med djävulens ord. De fick ny kunskap som han hade lovat. Men den kunskapen var bara att de erfor upplevelsemässigt det onda för första gången. Den kunskapen, hur destruktiv det onda är i verkligheten, den hade de inte innan. Nu fick de den. Men det var verkligen inget att ha. Det är som att ha studerat cancer i medicinska läroböcker och sen få cancer. Ja, det är klart du får en ny kunskap om hur det är att vara dödligt sjuk. Som du inte hade när du bara läste själva textboken. Men det är ju en förfärlig ny kunskap. Det är den kunskapen som människan fick. Deras ögon öppnades. Ja, det är delvis sant. De fick öppnade ögon, och vad är det de ser? De ser nu att de har försatt sig i en situation av skam och skuld och separation från Gud och från varandra. Och de som tidigare har varit nakna och inte blygts för varandra, de skyller sig, de gömmer sig, de flyr, och det är ödelagt. Deras ögon öppnades för en förruttnelse som nu har kommit in i deras liv som inte fanns innan. Inte ska ni dö, sa ormen. Och det är sant att de dog ju inte ur alla aspekter omedelbart. Men deras gudsrelation dog. Deras kärlek till varandra gick sönder. Och de var på väg mot den fysiska döden. Det tog lite tid. Men de kom att dö. Notera en viktig sak här. Enligt Bibeln är det inte så att människan är en ivrig gudsökare och Gud är av någon egendomlig anledning undflyende och håller sig borta. Vi kan höra mycket tal om människans starka gudslängtande och människan som gudssökare. Och så att Gud skulle vara undflyende, det där är en fullständig myt. Sanningen om människan är precis det motsatta. Från den här punkten och genom människans historia så är människan på flykt undan Gud. Men det fantastiska är att Gud har inte vänt på klacken och gått någon annanstans. Han kom vandrande i kvällningen och frågade, var är du? Och det har Gud fortsatt att fråga genom historien. Var är du? Gud är den stora sökaren. Människan är en flykting. Så ofta med ryggen mot Gud. Så ofta på väg bort ifrån Gud. Men Gud, han är den som uppsöker det förlorade. Gud är den som söker och som frågar idag, var är du? Och den tredje frågan, det är, vad har du gjort? Den frågan ställer Gud till mannen och till kvinnan. De skyller ju ifrån varandra. Vi ser hur de har gått sönder i sin mänsklighet. De står inte för vad de har gjort längre. Mannen skyller på kvinnan och indirekt på Gud. Kvinnan som du gav mig, det är hennes fel. Och kvinnan skyller på ormen. Och i Guds fråga här, vad har du gjort? Så ligger ju något väldigt, väldigt ödesmättat, eller hur? Alltså det verkar ju som om Gud inte bara frågar efter den här enskilda handlingen. Utan som om den här handlingen har satt någonting i rullning av enorma dimensioner. Och har vi fortsatt att läsa kapitlet så skulle vi se att det är just så det var. Det är någonting väldigt avgörande som har skett. Människan har brutit mot Gud. Enligt kristen tro är världen inte normal. Det är vad den här texten säger oss. Världen idag är inte normal. Den är onormal, sjuk, skadad, ur led. Någonting har hänt som har ödelagt mänskligheten. Skämtecknare älskar att driva jäck med den här texten. Om ormar och fikonlöv och äpple. Finns ju inte den där äpple i texten, kan ni notera. Så de som driver jäck med texten har oftast inte ens läst den. Men det finns något enormt viktigt här. Hur ska vi se på världen? Andra livsåskådningar idag säger att världen i sitt nuvarande tillstånd är normalt. Människan sådan hon är idag är sådan hon alltid har varit. Det är ju enormt deprimerande, eller hur? Det är en katastrofal uppfattning, tycker jag, att säga att världen är i sitt normala tillstånd. Kristen tro säger någonting underbart. Och den gör det utifrån den här texten. Världen är onormal, är sönder. Är en fallen värld. Det har inte alltid varit så här. Och det ska inte alltid vara på det här sättet. Världen är inte normal. Ni vet, Jesus i sitt stora linjetal, ungefär som Håkan Juholt om kort tid ska ha ett linjetal för Socialdemokraterna, så hade ju Jesus det när han predikar sina öppningspredikningar. Och de handlar om omvändighet. Som om det är något fel på oss, som vi går fel väg. Han kan tala i liknelser om Guds sådd och om ogräset som växer där och säga att det är en fiende som har kommit in och gjort någonting. Och den fienden är djävulen som har förstört i Guds värld. Han kan tala när det gäller äktenskap och skilsmässa och säga att det var inte så här från början. Någonting har gått snett. Och han identifierar roten till det onda i vårt eget hjärta. Världen är inte normal. Världen har gått sönder. Jag hörde någon berätta om Martin Lloyd-Jones som var känd förkunnare i London i mitten av 1900-talet. Han brukade säga så här att ett sätt att avgöra om någon är en kristen, det är om man ställer den här frågan: är du en kristen? Farisén, Den religiösa människan svarar: ja, det är klart jag är. Vad antyder du här? Skulle inte jag kunna vara... Vad är det egentligen du vill ha sagt om mig? Medan den kristne, den som är en kristen, på frågan: är du en kristen? Svarar: ja, jag är en kristen. Ja, jag vet, det är ett skämt. Jag är en kristen. Men Jesus har hittat mig, funnit mig och gjort mig till en kristen. Ja, så jag är en kristen. Att bli en kristen, det är att bli funnen av Gud som är den store sökaren. Och han gör det fullständigt oväntat och delvis skrattretande. Han gör mig och dig till en kristen. I Bibeln finns det två avgörande trädgårdar. Det finns två avgörande träd. Och i båda fallen så handlar det om lydnaden mot Gud. Vi har läst delar av berättelsen om Edens lustgård. I en ljus och underbar trädgård utmanas människan att lita på Gud. Och hon väljer att trampa på Gud. Och avsätta Gud. Hon väljer att inte lyda Gud när han säger: ät inte av det trädet. Och hon äter. Och hon dör. I en annan trädgård, i en mörk och fientlig trädgård, i ett semane trädgård, kämpar en man med en fråga om ett annat träd. Korsets träd. Där Gud utmanar honom att vara lydig. Att ta på sig korsets träd. Och låta sig krossas och dödas. Och han väljer att vara lydig. Han väljer att vara lydig och bära korsets träd. Och låta sig krossas. Och samtidigt, när han själv blir stungen, så är han den som gör det som kvinnan borde ha gjort från början. Han är den som krossar ormens huvud. Synd, det är att vi sätter oss själva på Guds plats där vi inte ska vara. Frälsningen, det är att Gud i Jesus Kristus sätter sig själv där vi förtjänar att vara. Och dör för oss. Och om inte gör fallet. En kommentator har noterat att det står om kvinnan att hon tog och hon åt. Vi ska nu fira nattvard. Och en kommentator har noterat att de här orden, de två verben tag och ät, som det sägs om kvinnan, det skulle dröja ända till Messias, ända tills kvällen innan hans död, ända till den tid då Messias kom och dog och uppstod. Det skulle dröja ända till dess. Tills dessa två verb fick en frälsande innebörd. Tag och ät. Detta är min kropp, detta är mitt blod som blir utgjutet för dig.